Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Jocke Bornold, sparekonom på Söderberg Partners och med
Mattias Gitzelt. Det blev inte mer än så.
Nej, universalgeni får du titeln idag.
Jag säger inte emot.
Det är ju ett par tusen och lite till som lyssnar på den här podden varje vecka och det tycker vi är superkul och jag hoppas att ni hör ljudet. Är det inte magiskt? Nej, vi hoppas i alla fall. Vi har ju nya hörlurar.
Poddlurar.
Och det är nya poddlurar. Och det är ju för att Janne Hellgren, lyssnare och tillika granne här ute i Flaxenvik, klagar på ljudet när jag pratar vid podden. Så att, nu Janne, nu händer det. Nu hoppas jag att du hör. Annars är det inte mig det är fel på, utan dina öron. Hoppas jag i alla fall. Så vi hoppar väl rakt in i veckans podd med detta lyxiga ljud.
Det gör vi.
För den här veckan så ska man få, så får man lite valuta för pengarna, eller?
Ja, lite fyndigt. Jag ska prata valutor.
Ja. Det var dåligt. Riktigt dåligt. Men vi ska prata lite valuta faktiskt. Och det är ju någonting sånt där som jag nästan, om någon journalist eller media frågar om jag vill prata valuta så brukar jag faktiskt tacka nej. Nej då, det går att förklara och sådär. Men det är knepigt med valuta.
Skickar de till mig?
Ja, precis. Nej. Ganska, på en enkel nivå så kan man absolut förklara vad som händer i valutamarknaden. Men det här är den mest komplexa delen av finansmarknaden tycker jag. Riktigt knepigt. Men vi hoppar in i det lite grann den här veckan och som så ofta så handlar allting relaterat till dollarn.
Ja, och lite grann egentligen som du inledde, ja det är väldigt svårt. Men samtidigt så får man rätt, så får man väldigt mycket rätt på andra tillgångsklasser också tycker jag. Så prickar man just dollarn rätt så brukar man faktiskt lyckas ganska bra även med aktiemarknader och annat, räntemarknader. För det dollarn bestämmer så pass mycket. Sen är det ju som sagt väldigt komplext och framförallt om man ska prata valutor på kort eller lång sikt och det är ju ja, massa saker som påverkar ränteläge i olika länder, kapitalflöden, tillväxt på olika marknader, ja, you name it, det är liksom hur mycket som helst som spelar roll. Men lite mer kortsiktigt nu i alla fall så är det väl så att dollarn har ju återhämtats en del eller stärkts lite grann och den har ju överlag lite mer defensiva kvaliteter brukar man ju säga och det innebär egentligen att när marknaden är orolig oavsett om det är för geopolitik eller för coronasmittspridning eller vad det nu kan vara så brukar dollarn stärkas. Och det har liksom nästan aldrig riktigt slagit fel. Men vi har ju en tro om att det här är lite mer temporärt. Vår valutasyn är att vi under närmaste 3-12 månader så räknar vi med lite revansch för både euron och svenska kronan snarare mot dollarn. Så att vi tror väl att de här två valutaparen som är lite mer, det är lite mer procykliska valutor, euron och svenska kronan kan man säga. De ska normalt stärkas då om det är lite större riskvillighet i marknaden, vilket vi dels ser, men också framförallt när vi ser att cykliskt återhämta sig när världsekonomin hämtar andan efter corona.
Just det. För att hämta andan efter coronan, vi får väl ändå säga att vi fortfarande är där, även om smittspridningen ökar. Ja. Det är ändå inte några större nedstängningar. Vi känns ju som vi kommer allt närmare ett vaccin och så vidare och så vidare.
Absolut. Smittspridningen ökar, men vi kommer närmare vaccin. Men sen så har vi massa andra saker. Som sagt, dollarn är sån här, eller valutorlag, de är ju väldigt känsliga. Och inte minst nu när då själva presidenten till och med har corona så kan det naturligtvis också bli en risk om det blir någon förskjutning av valet eller liknande. Och det reagerar ju självklart också valutamarknaden på. Så även där stärks ju snarare dollarn i ett sånt scenario. Och jag menar, det finns ju fler defensiva valutor. Vi ser det också på japanska yenen, schweiziska franken. Så det är ju fler som stärks i sådana scenarion.
Det är ingen som åker utomlands ändå nu för tiden. Så att alla semestrar hemma. Så det är ingen som orkar bry sig. Nej, skojar bara. Men det är så här klassiskt. Man brukar alltid få de här frågan kring semestertider. Hur går kronan? Men tittar vi framåt då, om vi nu tänker oss en utlandssemester i till sommaren, nästa sommar. Så det är inte omöjligt att vi har en starkare euro eller och en starkare SEK då helt enkelt. Den här kronförstärkningen, det finns mycket som talar för att det ändå fortsätter.
Vi har en sån syn, ja. Sen kan det ju naturligtvis ske massa oförutsedda händelser och så vidare. Men vi tror det, och även om man tittar på lite mer, man försöker ju alltid i vår bransch åtminstone göra någon slags värdering av olika tillgångar. Och på valutamarknaden kanske det är lite svårare, men det man brukar göra är att man bland annat då tittar på dollarn till exempel då, jämfört med en korg av andra valutor. Och då viktar man den här korgen motsvarande den handel som dollarn har med den andra valutan, eller det andra landet då, vad USA för handel med dem. Och gör man en sån övning, då ser man att dollarn är övervärderad ungefär 15%. Och återigen, det här svänger upp och ner. Ibland så är det övervärderat 20%, ibland så är det på samma nivå. Det är sällan som dollarn är väldigt undervärderad om man tittar liksom enligt den metodiken då. Men det är bara ett sätt att se på det, och vi tycker nog att det finns lite fog för att dollarn snarare ska försvagas mot de här lite mer cykliska valutorna om återhämtningen fortsätter, helt enkelt.
Du, förra veckan så hade vi, den största nyheten var väl att Donald Trump testade sig positiv för covid-19. Skakade till marknaden lite grann, helt klart. Och ja, det där är ju lite intressant, för vi pratar om vår rapport som får 3 gånger per år.
Strategirapporten,
ja. Och där pratade vi just om det här att Biden gynnas ju fler som smittas. Egentligen kanske att fokuset hamnar mer på corona än på ekonomi. Så skulle Biden vara någon slags vinnare av det. Och så verkar det ju faktiskt vara den här gången också. När Trump testades positivt, och så var efter det så var Biden betydligt starkare i opinionsmätningarna. Så det där kanske stämmer, det kanske är så.
Ja, men den korrelationen håller faktiskt, även om den kanske egentligen inte ska hänga ihop, men det gör det, ja, absolut.
Nej, ja. Vi får se. Tiden rinner ut i alla fall för presidentvalet. Det är snart dags. Vi får se hur fort det går för Donald Trump att komma tillbaka.
Ja, det krävs nog. Ja, det krävs nog helt enkelt lite bra siffror och så där som kommer in också, som vi har pratat om redan. För det är klart, om det blir lite svagt nu. Det har ju dels varit lite svagare på marknaden. Så har vi pratat om att det brukar vara säsongsmässigt svagare i september. Det var det ju faktiskt också lite nu, men sen också allmänt om nedstängningarna kanske kommer igång i viss utsträckning i alla fall. Så ja, det finns i alla fall en oro för att efterfrågan ändå faller tillbaka lite grann. Det såg man inte minst på råvarumarknaden också. Oljepriset följer under 40-strecket igen. Så att vi har väl en viss oro ändå. Och det skulle ju tala faktiskt mer för Biden, skulle jag säga. Så vi får se. Men det är en del tid kvar, och det finns en del siffror som ska komma in innan dess. Vi hade ju förra veckan hade vi ju bland annat då globalt inköpschefsindex för tillverkningssektorn stärktes faktiskt för 5:e månaden i rad. Så där har man ju en bra signal. Sen är det ju tyvärr så att för tjänstesektorn ser ju inte riktigt likadant ut. Det kom faktiskt siffror idag från Europa, och där ligger man ju inte alls på expansionsnivå utan snarare på kontraktionsnivå, det vill säga under det 50-strecket. Och det var ju för sig väntat, så det är ju inte så konstigt så, men det är ju ändå om man tittar på aggregerat inköpschefsindex som slår ihop då tillverknings- och tjänstesektorn, så ser det faktiskt ändå inte ut att vara någon vidare kraftig återhämtning, även om man ser den för industrin. Ja. Och Men positiva tecken ändå, och samma sak även i svensk KI-barometer kom också förra veckan. Steg faktiskt för 5:e månaden i rad, och allt ser bra ut förutom bygg och anläggning. Så att man får väl ändå säga att det var ganska bra. Det som blev sämre förra veckan och syns så svagt ut var ju amerikansk sysselsättning som inte ökar lika mycket som var förväntat. Men samtidigt så var då arbetslösheten lite bättre än väntat på 7,9%, väntat 8,4%. Eller förra mätningen 8,4.
Just det. Och det är siffror som svänger ganska kraftigt kanske. En månad kanske man inte ska kika för mycket på. Nej. Ja, men bra. Du, måndag när vi spelar in det här som vanligt, måndag eftermiddag. Vad ska man hålla koll på den här veckan tycker du? Förutom Donald Trumps sjukhusvistelse. Han verkar ju vara på väg ut därifrån nu.
Ja, men förutom det så allmänt smittspridning är självklart. Allt sånt är ju intressant inför valet och även i övrigt självklart. Men sen har vi ju, som vi pratade om förra veckan, att vi har en hel del rapporter på gång. Så det är i fokus. Och i övrigt så allmänt bevaka marknaden. Det är lite fortsatt hyfsad hög volatilitet. Det vill säga ganska mycket oro ändå. Så att det kan bli ganska tvära kast fortsatt. Och sen så kommer det naturligtvis lite makrostatistik. Det kom ju som sagt idag redan för tjänstesektorn kom det siffror som var i princip i linje på svaga nivåer. Så kommer orderläget för tysk tillverkningsindustri den här veckan. Vi har också detaljhandeln som kommer imorgon, eller ja, på tisdag då när podden spelas upp. Och vi har också tillväxtsiffror för konsumentkredit i USA. Så en del konsumentrelaterat också, inte bara industri som det var mest förra veckan. Klart intressant att se hur väl konsumenten håller upp.
Mm. Jajamän, och du har ju helt rätt. Det börjar ju faktiskt ramla in lite rapporter också under veckan. Imorgon när ni lyssnar på det här, då har Industrivärden redan varit snabbt ute och lämnat. Sen har vi Dustin, kanske intressant. Är de en vinnare när allt fler jobbar hemma? Och Öresund kommer på fredag också. Så det börjar komma, även om det är nästa vecka det rullar på rejält faktiskt. Det är lite helger i Kina, så fastland Kina stängt måndag, tisdag, onsdag faktiskt, torsdag också, stämmer det, jag måste kolla här. Ja, så de tar lång helg helt enkelt, så ganska lugnt där, men annars är det full fart på de flesta håll och kanter, så vi får se vad som kan tänkas dyka upp. Kommer en hel del vinstvarningar eller positiva sådana, bland annat Hexpool kom idag, och det lär väl fortsätta kanske under veckan att det kommer mer den typ av nyheter kanske på bolagsnivå då. Kan man tänka sig. Såg du något på Hennes & Mauritz rapport som kom förra veckan?
Nej, inte med det? Specifikt så. Ja, jag är jättesnabb. Nej. Men det var ju en hel del siffror kända.
Ja, siffror var kända, men det som stack ut lite grann, det var väl helt klart att de redovisade också för september månadsförsäljning. Och den var ju faktiskt bara 5% lägre än förra året.
Just det.
Och där tror jag marknaden hade, nere på ensiffriga tal hade varit bra. Det hade varit uppskattat, men 5% är ju en klar förbättring. Så där verkar det ju var på väg tillbaka i alla fall. En intressant detalj. Någonting annat du tycker vi ska ha koll på?
Men jag brukar ju alltid kika lite vad som händer sådär i olika länder och sektorer.
Vad
och
som rör på sig.
Ja, exakt. Och jag fastnar lite för Brasilien för en gångs skull faktiskt. Detta land som kanske inte väger så mycket i världsindex och så, men som vi inte har pratat så mycket om. Och det som gjorde att jag tittade på det lite var att jag såg att utvecklingen i år 45% ner när världsindex är 3% ner i svenska kronor mätt. Men det är också väldigt stor skillnad om man tittar i lokala valutor. Så om man tittar på hur det är i mätt i realtermer då, så är det bara ner 19 faktiskt i år. Så det är stort fall för valutan i år. Men det är en jättesvag marknad i år. Jättesvagt senaste veckan 6% ner, på en månad 10% ner. Och vad beror det här på? Jo, självklart en hel del oljeberoende. Det är naturligtvis också så om dollarn stärks så försvagas realen ännu mer. Men det finns också en hel del interna problem i Brasilien som inte bara är påverkade av omvärlden. Vi har ju till exempel ett budgetunderskott. Efter nya då finanspolitiska paket så har budgetunderskottet ökat till 8,5% av BNP. Vi har arbetslöshet som ligger på 13,8%, högsta på 8 år. Och sen har vi naturligtvis haft också mycket virusspridning. Så att det finns en rad saker som gör att det ser riktigt risigt ut för Brasilien. Jag skulle nog inte kanske nödvändigtvis fånga upp Brasilien som enskilt land. Pratar man Latinamerika så är det ju faktiskt lite annorlunda, för utvecklingen i Mexiko är ju ofta lite annorlunda, där ju då landet påverkas mer positivt om USA påverkas eller går bra. Så där pesen har ju inte alls haft samma utveckling. Så det är lite intressant hur Brasilien ändå sticker ut. Men man ska ju komma ihåg, i ett Latinamerika-index så är det väl en 60-65% som är Brasilien ändå. Så att, jag har inte tittat på Latinamerika-index separat, men jag gissar att det inte ser allt för roligt ut.
Ja. Brasilien alltså. Inte en fallande kniv som du är sugen på att försöka fånga.
Inte direkt.
Nej. Nej, inte jag heller. Av alla marknader, av de alla lite större marknader, får jag nog säga att Brasilien tillhör en av de svårare, helt klart.
Sen ska jag kan lägga till också i vår investeringsindikator. Vi har ju grönt betyg på tillväxtmarknader överlag, men vi har gult på Latinamerika, så det visar väl liksom vår officiella syn. Sen tycker inte jag att... jag skulle ändå kanske inte just nu fånga upp Brasilien så.
Just det. Ja, vi får se. Jag följer upp det, hur det har gått.
Det är bra.
Nej, men det är bra. Du, tack så jättemycket, Mattias. Ska vi säga så?
Vi säger så.
Det gör vi. Ha det gott allihopa, så hörs vi. Hej då.
Ha det bra. Så var ni era kära mödrar och var ni era fäder med. Därför partypatrullen och kräver det. Och våga inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer disco snuten fälla dig. Då får du disco truten. Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan dag med nasså och skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi rivar hela dygnet så långt vi förmår.